Ja, men hallå allihopa. Nu är vi tillbaka här efter sommaren och vi har ju haft ett par inspelningar med ID06 som har varit väl lyssnade, men det är ju inget som slår våra inspelningar och poddar med Sistek. Och därför är jag tillbaka här i Solna på Storgatan och träffar Tobias här ifrån Sistek. Och vi tänkte ger en liten ny vinkling nu när jag har fått en bakgrund till vilka Sistek är och vad de kan göra och hur vi kan jobba tillsammans. För nu är det ju faktiskt så att ni har ju också fått lite propåer från branschen nu och kommit in i våran bransch, börja kontrollera lite. Visst är det så?
Ja, men det stämmer bra.
Och vad är upplevelsen som ni har nåtts utav so far då?
Den spontana upplevelsen är att det finns ju väldigt många arbetsgivare i städ- och servicebranschen som verkligen vill göra rätt. Och det är ett välkommet tillskott att de får verktyg för att göra rätt även internt. Och inte bara i den upphandlande led där man har gjort de här tidigare kontrollerna på företagsnivå, utan att vi kan hjälpa till ner på individnivå. Så det är den spontana upplevelsen. Sen nu när vi har börjat hjälpa fler och fler arbetsgivare i städ- och servicebranschen så ser vi lite nya trender. Man jämför ju ofta städbranschen mot byggbranschen. Och i byggbranschen har vi jobbat systematiskt med den här frågan länge, sedan 2006. Och det vi ser där är att det är i stor utsträckning rent arbetslivskriminella företag som jobbar med falska handlingar eller människor som saknar rätt till arbete. Det har vi inte stött på i speciellt stor utsträckning inom städ- och servicebranschen. Utan där träffar vi individer på arbetsplatser som upplever sig själv som seriösa, som betalar arbetsgivaravgifter, som betalar skatter och gör allting rätt. Men när deras anställda kommer till oss så visar det sig att de har fått anställning på felaktiga grunder. Och ska man säga att trenden av det vi har sett, det är att de individer som har fått anställning på felaktiga grunder ofta använt sin riktiga identitet, alltså sin riktiga passhandling eller sitt nationella ID, men att man har ett förfalskat arbets- och uppehållstillstånd. Och att det här inte har följts upp i rekryteringsprocessen. I merparten av fallen för att man har haft ett stort behov av att finna anställda. Och det här är generellt duktiga medarbetare som cheferna blir förvånade över inte hade rätt till arbete. Och man hade litat på de här arbets- och uppehållstillstånden man hade sett då. Om jag ska följa resonemanget på trenden som du ser, det är att de här individerna kommer ofta från tredje land, inte sällan från forna sovjetstater. Vid flera tillfällen så har man inte haft arbets- och uppehållstillstånd tillgängligt, utan man har haft en inskannad papperskopia på arbetstillståndet. Och när vi då frågar, vi kan se redan på pappersskanningen att det här är en förfalskning. Och när vi frågar om det så hänvisar man till en rådgivare eller en jurist eller en extern person som är de som har hjälpt dem att skaffa det här arbetstillståndet. De är alltså inte själva medvetna om att de inte har rätt arbete, utan det har de fått förklarat för. Så att nu har du rätt arbete, men jag behåller ditt arbetstillstånd. När vi forskar vidare här så är det också samma rådgivare då som sitter på individens bank-ID och tillika bankkonto. Det verkar som att det är ett tydligt modus bland kriminella när man riktar in sig på städföretag, att man etablerar individer på falska grunder, omedvetna, på vita arbetsplatser. När man sedan bygger kreditvärdighet på de här individerna och på deras bankkonton för att sedan då använda de här identiteterna och bank-ID:na på ett felaktigt sätt för att söka lån, ta krediter, handla saker på internet eller starta bolag. Om jag får sammanfatta problembilden lite.
Men handlar det, är det en form av att tvätta identiteter eller?
Ja, det kan man väl kalla det. Det är väl, man har ju pratat om identitetsturister, att man tar hit personer från tredje land som man gifter med EU-medborgare. Och sen så skickar man in en flyttanmälan och liksom alltid syftet att få ett bankkonto. Sen när de här rådgivarna har tagit varvet bland alla myndigheter som krävs för att få ett bankkonto, då flygs personerna hem igen. Det här är ett lite mer avancerat upplägg där man även tjänar pengar på de här individerna under tiden.
Mm.
För ersättningen för den här rådgivaren, det är en del av den lön som betalas ut från den vita arbetsgivaren. De sitter ju som sagt på bankkontot och på bankgirit. Så de här individerna är ju i mångt och mycket brottsoffer. Utsatta människor som utnyttjas kriminella för att ett, pumpa ut pengar från vita företag för att i slutändan kunna använda deras identiteter för att begå brott.
Ja, ja. Men de känner då, om jag förstår rätt, de individerna, de tror inte, de känner inte själva att de blivit utsatta för något brott, eller? Förstår de det?
I vissa fall så är de ju med på upplägget, ja. I vår uppfattning.
Mm.
I andra ärenden så är vår uppfattning att de faktiskt inte känner till att de arbetade illegalt.
Mm.
Och de litade på den här rådgivaren.
Mm. Mm. Och det bygger ju, så som vi har pratat om många gånger tidigare från branschföreningen och auktorisationen, att informationen till de som kommer nyanlända till Sverige, vet de får inte riktigt reda på vad är det som gäller här. De tror att det är så här det går till kanske. Mm. De tror att ja, men det här är en juridisk person, kan man lita på. Jag lämnar mina grejer där, det är så det funkar i Sverige. Och sen så ska man betala någonting för det här. Kanske, jag vet inte om det är så man bygger upp situationen. Och det är klart att det där är ju oerhört viktigt liksom, att vi från vår sida, men från Migrationsverkets sida och från Sveriges sida kan få ut information. Hur fungerar det i Sverige? Vilka regler och lagar är det som gäller? Så att man inte hamnar i klorna på de här kriminella personerna som faktiskt finns även inom det juridiska samfundet. Då. Så att det där är en otroligt viktig information. Sen så tycker jag att det är intressant att se, som du säger, att det är en ny vinkling ni ser i våran bransch.
Ja, verkligen.
Som ni inte har sett, som att, i varje fall inte på det sättet.
Inte lika tydligt. För här är det verkligen ett tydligt tillvägagångssätt från kriminella som man har kunnat läsa om och lyssna om i samhällsdebatten tidigare. Men där man hela tiden har pratat om från myndigheters håll att de här individerna som man hämtar till Europa anställs i arbetslivskriminella företag. Men om man tänker på det ett varv till så är det faktiskt mer logiskt att etablera dem på en vit arbetsplats för att medan man tvättar den identiteten också få ut pengar på den.
Ja, men såklart. Men allt som kan bli så vitt ut som möjligt, det är väl det som är målet någonstans för de flesta.
Och från arbetsgivarens sida, som jag nämnde, så har vi fått flera vittnesmål som chef som blev förvånade att det här var våra hårdast arbetande anställda. De vill ju väldigt gärna inte sticka ut och gå under radarn och kämpa på. Och så kan det ju vara. Men det finns ju en annan fara i det här. Och det är ju för service- och städbolagets uppdragsgivare som plötsligt får in en person i sina lokaler, om det är en bank, en kommun, en myndighet som sitter i klorna på kriminella som kan få egenintressen hos den här uppdragsgivaren, om man ska ta det steget längre. Så det är mångbottnat, den här problematiken, att som vi upplever att stora delar av städbranschen är infiltrerad av organiserad brottslighet.
Mm, mm. Ja, och det är också därför som vi har haft våra dialoger just kring hur kan vi hjälpa offentliga myndigheter och verksamheter till att göra rätt kontroller och ställa rätt krav för att minimera att man riskerar att få in den här typen av individer som i grunden är snälla, trevliga individer och gör ett bra arbete, men i bakgrunden så finns det en kriminell problematik som gör att man kan hamna i situationer där man måste fotografera information för att man ska få betalt eller vad det nu är för någonting. Då. Och det är väl det jag har uttryckt många gånger när jag träffat offentliga verksamheter, att de är de som driver den svarta arbetsmarknaden. Men här driver man ju även den, inte bara den svarta arbetsmarknaden utan den svartvita arbetskraften. Jag vet inte, det blir så här konstig färgskala på det helt plötsligt när man är inne på det. Men det här, allting ser ju vitt ut, men det är inte det. Men utåt så är det väldigt städat. Liksom.
Mm.
Och här tänker ju vi lite grann att vi håller på att titta på. Ja, men ni har ju någon ny, håller på att ta fram en ny certifiering här ju, som håller på, ni håller på just precis det. Nu och rullar Verified ut. Ju. Ja, men precis. Säg det igen.
Verified workforce.
Ja, men verkligen. Det där jag får rysningar. Det är perfekt. Det är precis det här vi vill få in i branschen. Flera typer av certifieringar och stämplingar som tryggar den som vill göra rätt.
Ja.
För det är ju det vi har gemensamt. Vi vill hjälpa de som vill göra rätt.
Mm.
De som vill göra fel, de kommer ha svårt att komma åt. Men de som vill göra rätt, oavsett om det är beställarled eller utförarled, det är de vi ska hjälpa.
Ja.
Och de som har tagit kontakt med er här nu och hade då personer som de trodde de var helt okej. Och det var därför de skickade fram dem, gissar jag. blir ju förvånade förstås, och de gör ju det här för att de vill göra rätt. Och likadant vill vi hjälpa upphandlare att göra rätt. Och då har vi pratat om med Verified Workforce, med Städbranschen Sverige auktorisation och med ID 06. Och det kommer komma en ny tuffare version från dem också här så småningom. Att det ska finnas en bra basgrund som gör att man kan känna sig tryggare åtminstone som upphandlare i att nu har jag upphandlat någonting som känns bra.
Mm.
Nu ska vi inte ha, vi ska i alla fall minimera risken för att få in felaktiga personer i våra lokaler och våra verksamheter.
Ja.
Så det här tycker jag är otroligt spännande samarbete som vi håller på att etablera.
Ja. Och vi tycker också att det är jättekul, och framförallt responsen vi har fått från marknaden på den här certifieringen.
Mm.
Både från upphandlande led som kan kravställa på en säkerställd process för kontroll av identitet och rätt arbete, men också uppföljningen på det.
Mm.
Kontinuerligt arbete med nya medarbetare.
Mm.
Men även från leveransled, alltså från städ- och serviceföretag som har velat kunna påvisa en säkerställd process för det här. Och det är det som är Verified Workforce. Får man den certifieringen, då har vi hjälpt det här bolaget att genomföra den här typen av kontroller. Vi håller på att certifiera de första städ- och serviceföretaget nu. Kommer ut här om bara någon vecka. Vi håller på att gå igenom befintlig personal.
Mm.
Så det ska bli jättekul att få lansera det för branschen.
Ja, ja. Nej, och det är klart som sagt, jag tror vi nämnde det kanske till och med i första avsnittet, att det finns en kostnad kopplad till att göra det här, men samtidigt på kostnaden om man inte gör det och riskerna man utsätter sig för. Och sen så är det ju en, har man en stor samling, en stor mängd personer anställda, så är det klart att det blir en initial kostnad.
Ja.
Men återigen, hittar man en eller två som inte är schyssta där och de konsekvenserna det kan innebära, så är det inga stora pengar. Och får man in det i det normala i sin rekryteringsprocess, så är det ju väldigt, väldigt minimal kostnad i sammanhanget mot vad en rekrytering kostar. Så att det finns ju egentligen ingen anledning någonstans att inte göra det. Och man vill ju gärna tro att, men nu pratar vi bygg, vi pratar städ och vi pratar äldrevård och taxi och vad det nu kan vara som, för branscher som är utsatta. Men jag tror det här hittar vi ju överallt. Vi hittar det ju på kommuner och statliga myndigheter och andra som har bra processer på något sätt, men ändå inte fullständigt.
Idag pågår en rättegång uppe i Skellefteå mot en kommunanställd från vår omsorgsförvaltningen som är personligt åtalad för brott mot utlänningslagen.
Mm.
Trots att kommunen gått sagt att den här medarbetaren var helt chanslös för att de saknade processer kopplat till kontroll av identitet, rätt till arbete och uppföljning på det.
Ja.
Och det här är ju bara ett raden av exempel. Det är ju dagligen i princip.
Ja, och det är som sagt, det här är ju bara en liten snöboll som, liksom, som växer, och ju mer vi blir uppmärksammade på det. För varje poddavsnitt vi spelar in så blir ju snöbollen större. Liksom.
Det är en bred fråga.
Ja, det är det. Och som sagt, vi kan ju välja att försöka ta hela stora snögubben, liksom, men vi väljer att ta snöbollen till att börja med. Så att det som är lättast att identifiera, det vi måste kunna kontrollera, det är där vi får börja nu. Och så får vi växa på den här snöbollen så småningom till att vi, nu har vi koll på det, men då kan vi bli koll på ännu mera saker tillsammans. Så att jag tycker det är jättekul att ha påbörjat den resan. Och det här känner jag, nu pratar vi podd här och vi försöker i olika sammanhang få ut det här, men det här behöver ju ut medialt i fler kanaler, och vi har fler uppmärksammade om det.
Det finns en stor differens mellan hur mycket det informeras om det här och hur mycket verktyg det finns för arbetsgivare att göra rätt.
Mm.
Och det vi är inne på nu, alltså hur man straffar och kravställer mot arbetsgivare.
Mm.
Den differensen, information och kravställning, den är ganska stor.
Mm.
Och där, det är ju vår gemensamma uppgift att försöka minska det gapet med information och hjälp till arbetsgivare som faktiskt vill göra rätt.
Ja, men verkligen, verkligen. Nej, som sagt, det är det som är vår fokus. Göra det svårare för de svarta företagen och gråa företagen som vill etablera sig, men framförallt trygga de som vill göra rätt. Och här finns verktyg, här finns hjälpmedel.
Mm.
Ja, men bra. Gud vad spännande. Alltid spännande att träffa dig, Tobias.
Jättekul.
Vi återkommer inom kort här under hösten med ytterligare avsnitt och berätta vidare hur vad vi dyker på i branschen och runt omkring och nyheter som släpps. Men som sagt, glöm inte senaste certifieringen, Verified Workforce, vänder till Sistec eller Städbranschen Sverige auktorisation om vi vill veta mer. Tack för idag.
Tack för idag.